Hej och varmt välkomna till Atopikerpodden. Jag heter Carolina Kiesel och arbetar på läkemedelsbolaget Sanofi som producerar den här podden. Idag kommer vi att tala om hur det är att leva med atopiskt eksem, eller atopisk dermatit som det också kallas. Det ska vi göra upp med Oskar Magrå som har drabbat större delen av sitt liv. Och häng med på hans berättelse. Så jag säger hej och varmt välkommen till Atopikerpodden, Oskar.
Ja, tack så mycket för att någon vill lyssna på min historia. Jag har varit med om mycket i mitt liv, men jag trodde aldrig att jag skulle prata om mina eksem i en podcast.
Jo då. Då tänker jag att du ska få börja och berätta lite grann om vem du är.
Ja, jag är, låt mig tänka, jag är 34 år och är uppväxt och bor i Stockholm. Jag är snart klar med studier och jag och min sambo har införskaffat ett hus utanför Nyköping, så jag ser fram emot att flytta dit.
Vad är det du studerar?
Jag studerar till lärare på gymnasial nivå, svenska och engelska i mina ämnen. Jag håller på och skriver min sista kandidat i svenska.
Idag ska vi fokusera på atopiskt eksem och jag tänker att du kan få beskriva med egna ord om din sjukdom och hur du varit drabbad genom livet.
Enligt mitt minne så har jag alltid haft atopiskt eksem. Jag talade med min mamma inför den här podden för att, som sagt, jag minns att jag alltid har haft det. Och hon sa att jag fick det efter bara några månader från att jag var född. Så att jag har verkligen haft det hela mitt liv. Det har varit mer kämpigt i vissa perioder än andra, särskilt när man var yngre i skolåren och sådär, för att barn och ungdomar är inte alltid väldigt snälla mot dem som är annorlunda. Och det var väl den jobbigaste perioden. Man blev väl nästan en liten social piraja i grundskolan, om jag ska vara helt ärlig. Nu för tiden så, när man är 30 plus, då känner man sig ändå så pass trygg i sig själv. Sen är det ju vissa saker som jag anser vara frustrerande, som att alltså det ser ut som att jag har mjäll i håret fast jag tvättade håret för 10 minuter sedan. Men det är sådana här små saker. Jag har lärt mig att stänga av det på något sätt. Men när man är yngre så tror jag att man är mer osäker i sig själv. Och man bryr sig väldigt mycket mer om vad andra tycker om dig själv än vad man gör när man är 30 plus, som jag är idag.
Så är det säkert. Fick du något stöd förutom från din familj när du upplevde de här piraya-känslorna från skolan?
Jag var inte helt utstött, utan jag hade ju några få vänner och sådär. Men jag tror att jag vet inte ens om jag var det i praktiken. Det var kanske mer min upplevelse av det hela, vilket nötte ner mitt självförtroende när jag var yngre, vilket gjorde att jag inte tog för mig och initierade olika kontakter med människor, så att jag blev lite social outcast utan att de gjorde mig till det. Jag kanske gjorde mig själv till det. Nu när jag tänker tillbaka på det, när det har gått x antal decennium.
Har du nämnt lite grann om det, men vad är det du har tyckt varit allra jobbigast eller är allra jobbigast med dina eksem?
Det jobbigaste är väl att de alltid finns där på något sätt. Och de gör, i alla fall för mig, när jag till exempel är stressad och sådär, då så flammar de upp, eller hur man ska uttrycka sig. Och det gör ju så att när man är en liten jobbigare period i sitt liv så blir den perioden extra jobbig på grund av att man har eksem. Jag har eksem på hela kroppen. De senare åren så har det synliga eksemet är framförallt i ansiktet. Om man har mycket eksem på andra delar av kroppen som armar och ben, då går det ju alltid att dölja. Men du kan inte dölja ditt ansikte. Det är helt omöjligt. Tekniskt sett kan jag ju gå omkring med rånarluva eller burka eller liknande, men jag anser inte att det är särskilt praktiskt i vardagen.
Verkligen inte.
Man känner sig ju annorlunda när man har eksem, framförallt synligt eksem. Det är alltid jobbigt att sticka ut för någonting som man inte kan välja själv.
Nu hade ju du en svår tid ända från du var liten, men kommer du ihåg någon period när du har känt att dina eksem har begränsat dig i livet?
Ja, mina eksem var så pass dåliga en period så att jag till och med blev sjukskriven från mitt arbete innan jag började studera. Och min läkare sa det att det är första gången i hennes 25-30-åriga karriär när hon sjukskriver någon på grund av eksem. Och det var ju genom det som jag kom i kontakt med läkemedelsstudier och via det i slutändan dig. Så att ja, allting ont för ju någonting gott med sig.
Precis. Men då går jag tillbaka till den här perioden när det var som värst och du blev sjukskriven. Vad blev du sjukskriven ifrån? Var det själva klådan, eksemen, eller var det så att säga de sekundära symptomen att du faktiskt var så pass trött för att du legat och kliat dig hela natten?
Det var väl en kombination. Mina eksem blev så dåliga så att det såg ut som att ungefär hälften av hudytan på min kropp var fylld med psoriasis. Alltså jag såg ut som The Thing i Avengers. Så att jag kunde inte sova, jag hade ont, plus att jag ville verkligen inte ens gå utanför dörren för jag kände mig som ett spektakel. Så det var väl en kombination av båda två helt enkelt. Både fysiskt och psykiska besvär.
Det är jättejobbigt.
Det är jättekonstigt också att när man är, vad var jag, 27 år någonting, så det var 5 år sedan någonting, att eksem kan gå från att vara inom situationstecken då normalt eksem till att verkligen explodera på det där sättet. Och sen försvann det bara.
Har några av de här tillfällena som du har beskrivit gjort att du har valt att göra andra saker? Kanske till och med fått dig att tänka i en annan riktning eller fått dig in i en positiv situation i slutändan?
Ja, när jag blev sjukskriven så blev det ju som en väckarklocka på något sätt. Alltså vad vill jag spendera mitt liv med att göra? Jag vill ju att man vill spendera den med att göra någon sorts allmän nytta. För jag jobbade med ett jobb som resulterade i att jag gjorde rika människor rikare. Och det gav mig ingenting på ett själsligt plan. Jag kände inte att jag utvecklades och jag kände inte att jag gagnade samhället på något sätt överhuvudtaget. Och det var på grund av den upplevelsen som jag bestämde mig för att börja studera till lärare och byta yrkesbana helt.
Andra situationer då, eller saker som du vet att du undviker för att dina eksem ska bli värre, som vi kallar för triggers. Har du några sådana?
De triggers som jag vet om, det är ju självklart stress. Och sen är det någonting som jag har märkt som jag inte vet det är generellt för människor som har eksem. Men vad jag äter påverkar väldigt mycket hur mina eksem är. För att när jag äter skräp, då blir mina eksem mycket, mycket sämre. Och det är någonting som ingen läkare någonsin har berättat för mig. Att jag behöver ha en ordentlig, genomtänkt och varierande kost. Men jag märker att när jag slarvar några dagar, vilket kan hända som till exempel nu när man skriver en kandidatuppsats, att det går inte många dagar innan mina eksem blir sämre om jag käkar pizza 3 dagar i rad.
Man får ju ta till de metoder som funkar för en själv. Och det är jättebra att du har kommit på vad som funkar för dig. Det finns andra situationer som du kan tänka dig faktiskt till och med förbättra dina eksem?
Det som förbättrar eksemen, det är framför allt att vara i solen är väldigt bra. Saltvatten när man semestrar runt Medelhavet är väldigt bra. Och att generellt sett sommaren är en bättre tid för mig än vad vinter och höst är. Jag tror att det kan vara en kombination både av att det inte är lika torr luft och att jag är lite frusen av mig. Så fort det är nästan under 10 plus grader så har jag underställ på mig. Och det är ju inte jättebra för min hud, säger den till mig i alla fall.
Det blir nog lite instängt och varmt och kliigt, tycker till och med jag. Nu kom vi in lite grann på att du efter din jobbiga period här runt 29 års åldern var det va? Eller för 5 år sedan ungefär, fick hjälp. Hur har du upplevt vården innan den här hjälpen? Har du fått den hjälp du tycker att du har behövt?
Det är så svårt för mig att svara på den frågan, för att jag är övertygad om att läkarna gjorde allting i sin makt för att ge mig rätt medicinering och preparat. De har även försökt saker på mig som inte har funkat, som solbehandling. Och jag märker ju att jag inte fått något psykiskt stöd, men det har inte jag eftersökt heller. Jag klandrar absolut inte de läkarna som jag har haft i mitt liv, för att de har i alla fall gett intrycket av att de är väldigt passionerade när det kommer till sitt yrke och har gjort allt i sin makt för att kunna hjälpa mig i alla fall.
Den vården som du har idag erbjöd ju dig efter ditt stora skov här att vara delaktig i en klinisk studie. Skulle du kunna berätta lite grann om hur det här gick till och hur du blev antagen och vad du fick göra?
Det började med att jag kom i kontakt med en specialistläkare på ett sjukhus i Stockholm. Eksemen blev ju bättre, men efter ett tag, några veckor, så frågade den här läkaren mig om jag skulle vara intresserad av att delta i en studie. Och på den vägen är det. Själva studien var inget problem, men innan den började så måste man ju ha en så kallad baseline, när jag inte fick ta några preparat överhuvudtaget i 2 veckor. Och det var 2 veckor som inte var väldigt roliga.
Jag förstår det. Och efter de 2 veckorna så blev du invald i en av 2 grupper, antar jag.
Ja, det var 3 grupper.
3 grupper.
En som fick dubbelt preparat, en som fick enkelt och en som fick placebo. Jag blev genast väldigt mycket bättre. Men sen efter några månader så blev jag sämre igen och då hoppade jag av studien. Dock så fick jag ett liknande preparat som utvecklades i studien. Så att den där studien hade ju ändå hjälpt dem att se vad jag svarade positivt till. För att jag vet än idag inte om jag fick dubbel eller enkel dos, men de vet att jag inte fick placebo i alla fall.
Men hur vågar du gå med i en studie i första taget?
Jag anser att jag hade ingenting att förlora. Eftersom jag var i den positionen jag var. Det värsta som skulle kunna hända det är att jag är tillbaka på steg 1 där jag var innan studien. Och jag tänker också att även om den här medicinen inte hjälper mig, så hoppas jag i alla fall att mitt deltagande i studien kan underlätta för de som tar fram läkemedlet och i framtiden då hjälpa någon annan individ någonstans här på jorden. Så jag är ganska övertygad om att man kan inte delta i en studie i onödan, så att säga.
Jag är helt övertygad om. Jättebra gjort. Hur mår du idag då? Nu är du inte inkluderad i studien längre. Hur mår du idag i dina eksem?
Ja, nu mår jag väl helt okej, så att säga. Det är lite sämre än vad det brukar vara just på grund av att det är lite stressigt så här sista månaden efter 5,5 års studier när man ska knyta ihop säcken. Men annars så, ja, det är helt okej. Alltså jag lever ju inte i en värld där jag förväntar mig att jag ska bli av med mina eksem. De har ju varit med mig hela mitt liv. Och jag tycker inte att för att jag framgångsrikt ska behandlas, att de ska försvinna helt heller. Jag tycker inte att det är ett realistiskt mål. Så att så länge de inte stör mig och min sömn och mitt privatliv och annat, så då kan de gärna vara där. Min gräns för vad som till exempel kliar är ju mycket högre än en människa som inte har eksem. Så att när jag bara har lite eksem så kliar det ju ingenting. Jag får ju myggbett på sommaren, precis som alla andra får. Men jag har inte haft ett myggbett i hela mitt liv som kliar. Just på grund av att jag har tränat mig själv i att inte klia.
Mm. Och om du skulle bli förvärrad i eksemen och må sämre, vad gör du då?
Jag har tagit kontakt med min läkare. Så att jag är övertygad om att om det blir sämre så kommer det att vi kommer göra någonting åt det. Eller inte vi. Hon kommer göra någonting åt det. Jag har fullt förtroende för henne.
Du sa innan att du har känt att du faktiskt har fått ett bra stöd från vården under din eksemresa. Men privat och mentalt, har du fått stöd från någon organisation eller någon grupp eller så som har hjälpt dig på vägen?
Nej, inga externa faktorer, utan det har varit familj och vänner som har funnits där. Jag har dock aldrig sökt externt stöd heller, så att jag vet inte ens om det finns, om jag ska vara helt ärlig.
Du har ju mycket kunskap eftersom du själv har eksem idag. Så finns det någon kunskap eller information som du önskar att du hade vetat mycket tidigare än idag?
Den första skulle väl vara att andra människors åsikt om dig betyder ingenting. Låter väldigt krasst, men vad främlingar tycker om dig, det ska du inte bry dig om. Och det gäller alla människor. Och sen skulle jag väl vilja säga att det gäller att lära sig att leva med det. För att det är inte realistiskt att det försvinner. Så att man blir tvingad till att fixa någon sorts coping-strategi, för att du kommer mest troligt ha det här resten av ditt liv.
Har du haft någon speciell coping-strategi för att klara av det här?
Det är väl just det här med att man måste verkligen intala sig själv, framförallt då när man är yngre, att de här människorna tycker att man är till exempel äcklig bara för att, alltså det beror på okunskap. De här människorna är inte genuint elaka mot dig, utan de förstår bara inte. Och när man är ung så är det ingen fight man orkar ta med sina klasskamrater när man är 14 år. Och då känns det skitjobbigt och hela världen är emot dig. Men man får helt enkelt bara titta framåt.
Några andra råd eller tips till de som lyssnar?
Jag har i alla fall alltid fått väldigt adekvat hjälp om jag har frågat efter det. Och ifall jag inte är nöjd med något preparat som jag har fått utskrivet till mig, så har jag sagt det till min läkare, som då har varit villig att testa någonting annat. För att läkaren finns ju där för din skull. Så om du inte är nöjd med den behandling du får, då är ju den läkaren, jag vet inte om den läkaren är skyldig att ändra din behandling. Men de läkare jag stött på är väldigt villiga i alla fall att se till så att du trivs. Det finns ju någonting som mest troligt kommer få dig att må bra om du har eksem. Det gäller ju bara att du kommer i kontakt med någon som är villig att ta det där extra steget. Och det finns gott av de människorna i den svenska sjukvården, enligt min erfarenhet i alla fall.
Men jag tror att det är bra som du säger att våga ha en tydlig dialog med sin läkare och våga tala om vad man mår bra och inte mår bra utav. Där tror jag du har en nyckelfaktor till att må bättre. Då kommer jag ställa en sista fråga till dig, och det är, vad gör dig lycklig, Oskar?
Oj, oj, oj. Det är så mycket saker som gör mig lycklig, och de gör mig lyckliga på olika sätt. Men framförallt i de här tiderna när jag har så jäkla mycket att göra och så mycket press att göra saker vid vissa tider, så tänker jag tillbaka på de dagarna när man inte behövde ställa klockan tidigt varje morgon och inte hade någonting planerat nästa dag. Så jag tror väl att det är det jag skulle svara på den frågan, att ha en tom kalender gör mig lycklig.
Jag håller med dig. Jag är inte en morgonmänniska, så att ställa klockan för mig är inte lycka heller. Tack snälla för att du var med oss, Oskar, i Atopikerpodden och berättade om dig och din resa med eksem, och att du mår så mycket bättre idag. Det är jätteroligt att höra. Tack för att du delar med dig, och jag är imponerad av din positiva och orädda syn på livet och att du vågade slänga dig in i en klinisk studie sådär.
Ja, men tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit, och jag hoppas att det jag har sagt leder människor till att kräva den behandlingen som gör att de mår bra, för att det förtjänar dem som individer.
Så säger jag också jättelycka till nu med avrundningen och knyta säcken på dina studier och framtida flytten med sambon.
Tack så hemskt mycket. Det ser jag fram emot väldigt mycket också. Så får jag önska dig en glad sommar, Carolina.
Det är samma, Oskar. Nästa gång får ni möta Caroline Stridsman som jobbar som sjuksköterska på lung- och allergisektionen på Sunderbyns sjukhus. Där träffar hon astmapatienter, hon forskar och hon jobbar även som registerhållare på ett patientregister som heter Luftvägsregistret. Så nästa avsnitt kommer bli en rejäl kunskapshämtning inom just astma. Vi ses då, hoppas jag. Tack snälla för att ni lyssnade och på återhörande.